Du lyssnar på Simpodden Hultén och Jansson. Det här är den 37:e upplagan, men allra först ett litet meddelande från vår sponsor. Hej, när en förening växer, det är rätt många simklubbar som gör det just nu. Ja, då är det många som frågar sig, hur kan vi frigöra tid hos våra anställda och ledare så att de kan göra det de är bra på? Att utveckla verksamheten. Kansliet AB, ja, det är en riktig ekonomiavdelning som kan föreningar och simning. Man hjälper företag och föreningar genom att ta över och sköta all redovisning. Surfa in på kansliet.net och läs mer eller ring på 08 501 26 800. Kansliet AB. Mer tid till det roliga. Hejsan och välkomna ska ni vara allihopa till Simpodden Hultén och Jansson. Det här är upplaga nummer 37 och vi befinner oss i den härliga sommarmånaden juli. Bara ett par veckor innan de olympiska spelen i Rio anno 2016. Hur är det med dig, Jansson?
Jo tack, det är väl bra. Jag är lite gubbgrinig bara.
Ja, jag har förstått det.
Ja, men det går kanske över.
Ja. Vi ska bland annat snacka om din gubbgrinighet som yttrar sig i att du är upphetsad över fallet Habibe Arigavi, löparen som blev dömd och utslängd och utsköljd med badvattnet tidigare av både SOK och Friidrottsförbundet. Och nu vet man inte vilken fot man ska stå på. Det ska vi snacka om. Vi ska också snacka om den norska dopningen i skidor. Hur den norska skenheligheten och deras sätt att dölja vad som har hänt under ett antal månader. Och så ska vi snacka Ryssland, den kollektiva bestraffningen av de ryska idrottsmännen. Och så ska ni få en riktigt saftig cliffhanger av oss som sedan kommer att utbrista i en podd efter olympiska spelen. Kan bli väldigt intressant. Men först ska vi snacka lite OS. OS som startar den 6 augusti. Vi ska snacka talangprojekt för svensk simning. Och vi ska snacka lite om SM i öppet vatten och vad som händer där. Och så ska vi snacka lite internationella mästerskap också. OS, ja. Nu är det inte långt kvar.
Nej, och jag var inne och smygtittade på startlistan som nu finns på nätet. Och då pirrade det till lite extra. Och, ja, som sagt var, inte långt kvar.
Ja, vad var du hittade där när du liksom flyktigt tittade?
Man ser ju här att USA till exempel kommer ju som man har brukat göra, kunna ställa upp med en B-uppställning i försöken på lagkapperna och några andra länder också, eftersom i startlistan kan man identifiera vilka som är lagkappsimmare bara på ett väldigt bra sätt. Man kan notera att det är Michelle Coleman som kommer att simma 100 rygg och inte Ida Lindborg. Vi har ju bara en inkvalad på 100 rygg. Och man kan se att det behövdes alltså åttonde tid ungefär på 100 fjäril plus minus några hundradelar, dryga 57 sekunder, 57,2. Många bröstsimmerskor under 1,07 på 100.
57,2, då snackar vi damsidan för
damsidan,
som eventuellt har varit borta från jordklotet de senaste 40 åren.
Ja. Ja. Mm. Så att, ja, jag har inte hunnit detaljgranska. Jag var inne här strax före du och jag började prata. Jag bara såg att nu fanns den tillgänglig. Så den, om vi ska podda något mer innan start så kommer jag ju djuploda den lite mer.
Ja, vi ska lägga ut en länk på Simma idag också med den startlistan. Så kan ni alla som lyssnar på det här in och frossa lite där. Jaha, vad säger vi mer om OS? Känslan, har den förändrats sen SM och efter SM, eller är det fortsatt samma känsla av att de svenska OS-simmarna som simmade på SM såg väldigt bra ut och att det här kommer att gå hyfsat bra?
Ja, det är ju helt och klart samma känsla, och händer ingenting utöver det vanliga för Sara Sjöström, så klart att den positiva känslan kommer att bestå ända fram till det dags, och det öppnar ju upp för lagkappschanser och så vidare också. Så att, nej, det är, jag har en väldigt god känsla. Kanske inte så, lika hysteriskt som det var för efter VM i Kazan. Men fortfarande en väldigt stark positiv känsla.
Men det är ju ett väldigt stort ansvar som läggs på hennes axlar i media och överallt nu. Inte minst efter Henrik Stensons fina rundor i The Open i England, där man nu snackar bragguld för Stensons del, och ska nu Sara kunna upprepa det här, ja då måste hon vinna minst 3 OS-guld. Så går snacket, och det är ju underförstått här att hon kommer att vinna.
Ja, ja, det är nästan till omänskligt tryck på henne.
Det är det, ja, det är det.
Ja. Men jag tror hon klarar det. Hon har en god stab kring sig. Det är mycket visdom i den svenska landslagstruppen på ledningssidan.
Ja, det blir spännande. Hon var ju som sagt var minst sagt imponerande på svenska mästerskap i Norrköping förra veckan, eller SM-veckan, eller vad vi kan kalla det för någonting.
Och hon har ju klarat av det här med tryck några gånger nu. Jag menar allt ifrån som 15-åring i Rom 2009, slå världsrekord i semifinal och sen upprepa det i final, liksom hon gjorde i Kazan förra året. Så att hon har ju, om man kan uttrycka det, övat på att vara i positivt pressade situationer.
Men du, man följer media här nu, så följer man diskussionerna när det gäller uttagningar, och en idrott som får väldigt mycket plats, eller tar väldigt mycket plats när det gäller OS-uttagningarna, det är ju friidrotten. Jag blev lite förvånad när det plockas ut till exempel Tornéus, längdhopparen, åker upp i Sierra Nevada och drar ett 8:44 lopp utan internationell konkurrens, och sen så kvalar in på OS. Nu är det ju inget snack om saken, utan han ska vara med på OS, men det känns lite märkligt att uttagningsreglerna är olika för olika idrotter. Din reaktion på det?
Ja, men faktiskt samma som din. Jag blir väldigt förvånad att ett förbund som ju är lika stort som simförbundet, också en världsidrott, har så snälla regler vad gäller tävlingsformatet. Så det var oerhört förvånande. Och sen att få göra det på hög höjd, jag menar, det vet vi ju att det ökar ju möjligheterna att göra ett riktigt långt längdhopp. Så att, och nära in på, jag är jätteförvånad. Det känns nästan inte seriöst om vi jämför med hur strikt det är kring simningen, med långt i förväg får vi reda på vilka tävlingar som det överhuvudtaget går att göra en kvaltid på. Så ja, jag delar din uppfattning där.
Är det gamla arvet från Ricky Bruchs dagar när man flyttade kastringen utifrån vindar och kastade i Malmö och skulle slå världsrekord? Är det det som lever kvar i friidrotten, eller vad är det för någonting? Jag har väldigt svårt också att förstå de här ryggdunkarna på journalistsidan som hela tiden hänger på landslaget. Och jag menar, affären Kallur tycker jag, vi ska ta upp den podd under hösten, då ska vi göra en slututvärdering av fröknarna Kallur och Alshammars väg mot OS. Det är också någonting som känns stora frågetecken runt omkring. Plus jag vet att det var någon diskuskastare nu som slängde iväg 66 meter, helt plötsligt så var han världsbäst. Det känns inte riktigt seriöst som du säger.
Nej, jag är ju en oerhört stor vän utav friidrott. Jag menar, de idrotter jag lite grann följer förutom simning är ju friidrott och skidor, kan man säga. och försöker följa dem ganska djupt. Men nu på senare år så har jag blivit mer och mer förvånad över hur friidrotten internationellt och även på Sverigenivå hanterar sina förberedelser. Det känns inte up to date. Alltså, så, nej, det, och sen att, som du säger, journalisterna hakar på, men det är klart att det sitter djupt i väggarna att det är ju en viktig idrott. Så att det kanske är
viktigare än skidåkning nästan.
Ja, alltså, ja, men det är klart, så om vi börjar att titta på det ur ett konkurrensperspektiv, då existerar ju egentligen inte skidåkning längre. Alltså, det är ju ett fåtal nationer. Alltså, det går ju att jämställas med kanske ett kortbane-EM i simning, ett OS, och knappt det. Men friidrotten har ju ändå, i alla fall på löpgrenarna, en ganska global, eller en mycket global konkurrensmassa.
På tal om friidrott, en utnämare i det här är ju före detta förbundskaptenen Karlsson, en värmlänning också han, som vid ett idrottshistoriskt möte i Karlstad var det väl, där du också närvarade i våras, anklagade Zlatan Ibrahimovic för att ha dopat sig, och nu så har det gått till rättegång.
Jo, jag var på mötet och jag hörde exakt hur Ulf uttryckte sig, och dessutom när han fick kontrollfrågor efter utav den journalisten på Nya Värmlandstidningen, som återigen ställde honom frågan, där han var väldigt tydlig att allt pekar på att Zlatan haft en onaturlig viktuppgång under en alldeles för kort tid. Så att ja, vi får se var det där landar. Mm. Jag tycker att det är barnsligt utav Zlatan att stämma honom. Jag hade istället gått hem i skrivbordet och tagit fram protokollerna från testerna och skickat över. Då hade ju på det viset Zlatan visat upp att han har testats ordentligt. Så då hade ju saken varit ur världen. Då har ju Ulf och några av de andra som kanske misstänker samma sak stått där med skägget i brevlådan. Men när inte några sådana papper kommer upp, då har man ju känslan kvar. Jag hoppas inte Ulf blir dömd, för jag tyckte han var både saklig och okej, han stack ut hakan, men på ett väldigt sakligt sätt.
Ja, vi lämnar det därhän så länge. Vi lär väl återkomma i frågan. Svensk simning ska starta ett intressant talangprojekt med betoning på teknik och styrka. Och det tycker du är ett bra initiativ, men du har något frågetecken där.
Ja, vi får inte göra frågetecken för stort. För att, jag vill till att börja med säga att det är ingen tvekan om att svensk landslagssimning på helheten idag har den bästa organisationen och kanske de bästa människorna som någonsin har varit i organisationen. De gör ett väldigt seriöst arbete.
Låter det nästan som du får betalt fortfarande från simförbundet.
Nej, men alltså det jag tycker det är verkligen från hjärtat, alltså. Så det känns bra. Men sen tycker jag ju det finns en del sådana saker som jag lite grann hänger upp med på. I det här fallet då, när man ska rekrytera pojkar och flickor 17-18 år och ner till 15 år på fina poäng, så utesluter man möjligheten att kvalificera sig till de här som rikssimmare, som det då heter, eller regionsimmare. Om man
göra en liten parentes där, förklara också att fina poäng, det är ju den internationella poängtabellen som kan jämföra olika grenar sinsemellan, och det är den man jämför simmarna i när man rekryterar till den. Slutparentes, ja.
Ja, och det är ju en väldigt, den har ju visat sig genom åren hålla en väldigt god standard. Så det är ett bra rekrytering, det är ett bra mått att använda. Men jag kan inte förstå att ett litet land törs utesluta sprinttalanger till sådana här projekt. För vi vet ju genom andra idrotter och på olika sätt att det kan vara sådana som har goda sprintegenskaper som faktiskt blommar ut väldigt sent. Och då tror jag man utesluter för stor grupp i ett litet land och till ett annars väldigt bra initiativ. Både då att lägga fokus mot både teknik och styrketräning. Så att det är väl lite synd på ett bra projekt.
Ja, Men det ska bli intressant att följa, och vi ska väl delta lite i presentationen och här också i textmässigt på Simma här framöver.
Och sen vill jag tillägga en sak, att ja, förutom att jag tycker vi ska be Henrik Forsberg, sportchefen, att lite grann motivera hur han tänkte kring att utesluta 50 meters distanserna, för att han kanske har motiv som jag inte är klok nog att förstå. Men det jag tycker också är bra, det är att förbundet idag får ta ut betalt av de som kommer till lägren. Det var ju liksom en omöjlighet om vi bara backar 10 år i tiden, och då blev man ju lite låst när man skulle försöka hitta på projekt, för då var man tvungen att hitta full finansiering hela tiden. Så det tycker jag också är ett bra steg i rätt riktning, att dela på den ekonomiska bördan.
SM i simning avslutades ju förra söndagen, och då snackar vi bassängsimningen. Sen blev det ju open water dagen efter. Och allt det här krockade ju egentligen också med Vansbro, men det är ju en helt annan fråga. För att det arrangeras ju i Vansbro även med simförbundet som samarbetspartner. Men själva open water tävlingen i Norrköping, som för övrigt blev oerhört intressant och vanns på här sidan av Oskar Nordstrand från Helsingborg, och på damsidan, nu ska vi se, det var hon den här tjejen från Mora, va? Anna någonting, som jag strax ska slå upp, vann. Den där tävlingen, den kom lite skymundan tyckte vi.
Ja, jag tyckte både på den här mästerskapssidan som du håller lite i, och lite grann kanske också på simma och på simförbundets egen sida, att när vi nu har chansen inom ramen för tv-produktion, och det faktiskt var tv-produktion även efter att bassäng delas ut, så hade vi kanske kunnat gjort mer utav det. Mm. Sen tycker jag det är olyckligt att Vansbroveckan går samtidigt med SM-veckan. Det tycker jag är ett större problem än att kanske ett Europamästerskap går samtidigt, för att Vansbro är en så mycket större sak så att säga, men inte en jättegrej.
Nej, och det är väl olyckligt. Jag menar, det här är två väldigt starka varumärken, och det borde ju förädlas och utnyttjas lite bättre för att sprida intresset kring simning. Jag är lite förvånad över att man inte kan komma till en bättre planering mellan Vansbroarrangörerna och Svenska Simförbundet. Det är synd.
SM i augusti.
Ja, vi har ju tjatat om
det.
Ja, vi har tjatat mycket om det, va? Men frågan är om det är politiskt gångbart.
Nej, det är väl kanske som du skrev en icke-fråga nu mer. Det är ingen som, det var jag och några enstaka som kanske bryr oss i frågan.
Ja, det är kanske så. Jag vet inte. Men i vilket fall som helst så är ju inte diskussionen uppe. Som sagt, det känns inte som det är politiskt korrekt på någon nivå alls att diskutera det här idag.
Nej. Men du vet, om man tillräckligt länge spottar på en sten så blir det till slut ett hål i den.
Så är det.
Så det gäller att leva i 500 år.
Ja. Vi ska väl säga att jag sa ju alldeles fel här när det gällde den här Anna från Falun, var det väl. Det var ju Emma Rotstam från Järfälla som vann Vansbro.
Det var bra att du kollar upp.
Halvsimmet där som vanns av den här tjejen.
Och det var på här sidan var det en väldigt dramatisk kamp. Alltså det var ju en millimeterkamp in i mål.
Ja, tre man inom Oskar Nordstrand vann ju med 1/1600.
Ja. På 5 kilometer.
Ja. Ett lagom avstånd.
Ja. Ja, det var härligt. Det var fint. Det var roligt att se. SM-vecka är ju ett succéprojekt. Ja, det ska ju SVT ha all heder av, och alla som engagerar sig i det där. Det är fantastiskt roligt.
Ja, sen inledde du det här programmet med att beteckna dig själv som sur och grinig gubbe.
Ja.
Och då tänker du på Abebe Arigavi, den svensk-etiopiska, om vi ska kalla det löparen, som när hon kom över till Sverige då för något år sedan, så var klubben, det var väl Hammarby. Nej, det var nog inte Hammarby från början, men det blev Hammarby sedan. Och förbundet, de kunde inte nog ösa superlativ över att hon fick ett svenskt medlemskap. Och SOK satt väl också lite på läktaren där och hejade på. Men sen visade det sig ju att hon hade petat i sig det här Melodonionet. Och det var ju också en del andra frågetecken runt hennes verksamhet i Sverige. Bland annat det som betecknas som skenäktenskap. Och det här har du kokat ihop till soppa och suttit och irriterat dig på sommarvärmen.
Nej, men jag tycker inte om när man lite grann vänder kappan efter vinden, för det är precis det jag tycker att Friidrottsförbundet och i viss mån SOK har gjort, påhejad också av en del journalister. Alltså precis som du beskrev, man verkligen skyndade ju på den här processen för ett antal år sedan att hon skulle få medlemskap, att hon skulle kunna tävla, och när hon tog guldmedalj så var det ju stora rubriker och alla försökte som kunde sola sig i den glansen. Sen fanns det ju då en baksida som vi inte vet riktigt hur mycket klubben i det här fallet kände till. Och sen kom ju då Meldonium-historien som i sig ju Wada har fått backat lite i på grund av att man inte vet halveringstiderna och hur fort det försvinner ur kroppen. Men vi vet att många idrottsmän som nu kommer att delta i Rio använde sig av Meldonium förra året.
Och ett medel som används egentligen för behandling av hjärtsjuka, ja. Och som man kan säga definitivt är den gråaste av zoner när det gäller att peta i sig för elitidrottsmän, kan jag tycka.
Jo, men alltså tveklöst. Och, men det olyckliga blev ju att man liksom har fått från att börja med i året, när man testade i början av året, att stänga av massor av människor, så har man nu fått tagit tillbaka massor av fall för att man har upptäckt saker. Men det verkar som de inte hade gjort hemläxan nog djupt. Det skulle ha funnits en längre starttid innan det förbjöds. För det har ju genom historien förbjudits många ämnen. Alltså det är många guldmedaljörer och medaljörer som har ätit ämnen genom åren som från och till har varit på listorna. Så att, men i alla fall, när då det här upptagades och nu helt plötsligt då hon blev frikänd. Hon är ju helt frikänd. Mm. Så var det ingen som stod upp för henne. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om det här så kallade skenäktenskapet. Och, men hon är ju i rättslig mening helt frikänd. Och att då på det sätt som Friidrottsförbundet presenterade att hon ska gå igenom en utbildning innan hon får tävla mer för Sverige. Och man lite grann alltså man vände henne ryggen på ett sätt som det kändes osmakligt, och jag störde mig på Friidrottsförbundets dåvarande ledning när Emma Gren försökte i samband med ett mästerskap också torgföra de här färgerna för att man ska kunna vara tillsammans med vilket kön man vill. Och då var det också liksom en väldigt gubbig hantering att nej, men så kan man inte göra och etc. etc. Och likadant här nu vänder man ryggen. Och jag fick ju den här obehagliga känslan av att hade hon varit vit och man, eller hade hon varit Sanna Kallur, så hade inte beslutet blivit detsamma. Och den känslan är obehaglig. Så jag blev glad när det var den här sportkvarten på morgonen som är på måndag morgnar, när i alla fall några tog henne i försvar, till exempel
SVT,
SVT, ja, Pamela Andersson. Ja, Pamela Andersson brukar sitta där ibland, skriver det på Express.
Och Alexander Lundholm från
Radiosporten, tror jag det var. De såg ju problemet och hade också samma fadda smak i mun, va? Men de flesta har ju bara tyckt att ja, men ut med henne. Och så behandlar man inte människor. Så det var en fadd smak. Och mitt uppe i det här då, så kom det ju slag i slag här i dagarna med kollektiv avstängning för friidrottarna till exempel. Och sen dök det norska dopingärendet upp igår som ju... Ja.
Kan du redogöra lite för det här norska dopingärendet? Jag tror inte alla har läst in sig på det här Martin Jonsson Sundbys kasa-ärende.
Ja, han har ju då tagit en astmamedicin som finns, som man då kan få dispens för. Och sen är det någonting kring dispenserna som jag inte då är riktigt insatt i för 1,5 år sedan som inte gjordes på ett korrekt sätt, så att han blev ju då föremål för en, först en avstängning, men så friade internationella friidrottsförbundet. Men sen togs ärendet till CASA som är någon skiljedomstol kopplat till sånt här. Mm. Och det här skedde då för 1,5 år sedan nästan. Och norska skidförbundet har alltså mörkat den här historien och aldrig lyft upp att Martin Jonsrud Sundby har varit föremål för den här granskningen och att han bevisligen inte har haft korrekt gjort det på ett korrekt sätt och att han har haft onormalt höga halter av det här astmamedlet. Och det jag stör mig på det är att när då andra nationer och andra utövare lite grann försöker skylla på läkare eller så vidare, då är vi så väldigt noga med att det är den enskilde idrottsmannen eller att det ska vara total öppenhet. Men i det här fallet så gör norska skidförbundet tvärtom. De mörkar och de tar på sig skulden. Helt plötsligt så är det inte den enskilde idrottsmannen som är den som har gjort fel. Mm. Då blir det ännu mer märkligt, för hela uppbyggnaden av dopingsystemet bygger ju på den egna idrottsmannens egna ansvar. Och så påhejas det här av de svenska förbundskaptenen som tycker, ja men Norge, det behöver vi inte misstänka någonting. Och du och jag har ju varit inne på det här i poddarna förut, att när det sker saker i Norden här, och icke Finland då, men de Danmark, Sverige och Norge, så har vi en tendens att förminska bekymret, och när det sker i andra länder då gör vi sakerna större. Mm. Så det blir väldigt fadsmak, och SVT-experten Blomqvist, han gick ju in och förmildrade helt att det här går inte att jämföra med någonting annat, och han kan inte skuldbeläggas för det här. Och så sitter samma person i TV helg efter helg och säger det motsatta, att det är enbart den enskilde när det gäller andra. Så det gav också. Så då blir det liksom först Abebe Arigavi, sen blir det norsk doping, och sen idag på morgonen så är det ju klart att det blir en kollektiv bestraffning av ryska friidrottare. Mm. Det är ju rena Nordkorea-tagarna. Jag tycker inte om ett Bosse. Jag tycker det löser ingenting. Det här är alltså det här är spel över, tror jag, idrottsmännen huvud på ett sätt som, ja, det känns jättetråkigt. Och då blir jag lite gubbigrinig. Jag tänker, vad fasiken, så här kan vi inte ha det.
Mm. Nej, så är det ju. Men vi ska ju ge våra lyssnare en riktig cliffhanger, för att efter OS så kommer vi ju att redogöra för svenska fall inom idrotten som om det hade bedömts medialt utifrån normala tumstockar och måttstockar för utlänningar, hade ju varit jättelika rubriker, men nu har det inte kommit någonstans. Men det sparar vi till efter OS, tycker jag.
Ja, då laddar vi för medaljer, tycker jag.
Ja, det vi kör den cliffhangern till våra lyssnare, och sedan så ger vi oss in i OS-dammet här i Rio om inte alldeles för lång tid. 37:e podden, har vi mer att tillägga, tycker du? Eller
nej.
Har du fått grina av den ur den? 20
år. Ja, det är ju terapi att få prata av sig en stund. Mm. Så är det ju. Ja. Då, nej, jag ska åka på Digilo i Rättvik imorgon. Det ska bli kul. Ja, och få njuta lite. Ja, men du, ska vi hinna med en podd någon dag innan OS startar?
Ja, det gör vi säkert. Jag tycker vi lägger in den lite preliminärt 2-3 dagar innan OS. Drar vi en podd, och då ska ni få det allra senaste om olympiska spelen. Då har vi satt oss in i det riktigt, riktigt ordentligt. Då ska vi koka ner det till en informativ halvtimme som ni kan lyssna på i hängmattan eller när ni dammsuger eller vad ni gör, för vi får ju åtskilliga bevis på vad ni sysslar med när vi snackar på det här. Men tills dess så önskar vi väl en god sommar.
Absolut.
Ja, själv ska jag ta ett bad om en liten stund. Ha det allra bäst. så hörs vi om ett tag då. Hej och tack för idag säger vi till våra lyssnare.